i byn. Ett stort forskningsprojekt kring de indelta soldaternas civila vardag ger en delvis helt ny bild av 1700- och 1800-talens knektar, berättar här Lars-Erik Wennstrand.
År 1685, således i år för exakt 300 år sedan, befann sig konung Karl XI här vid Höjentorps kungsgård utanför Skara i Västergötland. Hit till kungsgården hade han kommit för att inspektera en övning och en parad av västgöta ryttare, det nu nedlagda Västergötlands regemente. Enligt legenden satt konungen vid det här tillfället en dag ute vid det stora fyrkantiga bordet av sten, där jag nu står i person i kungsgårdens park. Ja, stenbordet finns fortfarande kvar, även om själva Höjentorps kungsgård brann ner år 1722. Nåväl, här vid stenbordet satt alltså konung Karl XI, året var 1685, och han undertecknade enligt legenden den kungliga förordningen om det militära indelningsverkets införande i Skaraborg. Och vid detta tillfälle, fortfarande enligt legenden, yttrade konungen: när detta stenbord spricker, då upphör indelningsverket. Och se, år 1901, samma år alltså som indelningsverket upphörde, då sprack verkligen den bastanta bordsskivan av sten. Dock skedde detta, och det här är belagt, dock skedde detta när två starka drängar slog vad om att de skulle kunna lyfta bordsskivan. Men naturligtvis tappade den så att den gick i två delar. Och icke heller var förövarna indelta soldater, utan bara två övermodiga bonddrängar. Och förresten, den kungliga förordningen från år 1685 är icke daterad Höjentorps kungsgård, utan fast mer Stockholms slott. Så legender kanske man inte ska tro allt för mycket på. Men indelningsverket har ju existerat i mer än 200 år. Och därför bad jag historikern, arkivarie Lars Eriksson vid Krigsarkivet i Stockholm, att berätta vad indelningsverket egentligen var.
Indelningsverket är en organisationsform för det svenska försvaret som infördes under Karl den XI:s regering i början på 1680-talet. Bakgrunden var att man under de långa krigen tidigare under 1600-talet hade dels använt sig av tvångsutskrivna svenska och finska soldater. Dels hade man köpt väldigt mycket utländska legosoldater som var effektiva soldater men väldigt dyra i drift. Och ju längre 1600-talet led och krigen fortsatte så insåg man att man inte kunde försörja armén med folk på det här viset. Och då infördes genom beslut av 1682 års riksdag det så kallade indelningsverket som till viss mån byggde på tidigare förebilder. Och grundtanken här var att man skulle försörja soldater och officerare på det jorden gav. Ett antal bondgårdar, i allmänhet 3-4 gårdar, det berodde lite på hur stora de var, vilken skattekraft de hade, skulle slå sig ihop och sätta upp en man till soldat. Denna soldat skulle av bönderna få en liten markbit att bruka. Ibland fick han röja marken själv. Han skulle få ett soldattorp att bo i tillsammans med sin familj och helt enkelt försörja sig som vilken bonde eller torpare som helst i fredstid. Och när det var krig så var det tänkt att han skulle åka ut med armén och familjen skulle vara kvar på torpet och samtidigt få hjälp med arbete på gården och liknande av bönderna som ingick i den här roten som det kallades, som satte upp soldaten. På det sättet fick man en armé av frivilliga soldater för första gången. Soldater som dessutom visste att någon tog hand om familjen medan de var borta i fält, vilket man inte hade kunnat vara så säker på tidigare. Och det fick naturligtvis stor betydelse för moralen i armén. Moralen för trupperna ute i fält. Samtidigt så ansågs det här vara väldigt positivt av bönderna, för nu slapp man tvångsutskrivningar. Man behövde inte vara orolig att utskrivningskommissioner skulle komma ut i byarna och ta bondsönerna när man som mest behövde dem kanske i jordbruket. Och för kronan innebar det här dels då att man fick just frivilliga soldater, därmed mera pålitliga som inte deserterade lika ofta som soldaterna hade gjort tidigare under 1600-talet. Dessutom fick man en väldigt billig armé som ju bestod till huvuddelen av soldater som försörjde sig själva genom eget arbete i jordbruket och inte krävde stora utgifter från statskassan.
Ja, det säger alltså arkivarie Lars Eriksson på Krigsarkivet i Stockholm om indelningsverket som upphörde år 1901. Hur soldaterna hade det i fält, hur de klarade sig på de många och långa fälttågen långt bort ifrån hemtrakterna, vad de hade för vapen, vilken strategi som tillämpades och så vidare och så vidare. Ja, det har man sedan länge haft en ganska klar bild av, bland annat just på Krigsarkivet. Men hur hade de det i fred hemma på torpen? Hur försörjde de sig under fredstida förhållanden då de gjorde tjänst på den militära övningsheden bara en månad om året? Var de gifta? Och i så fall, hur många barn hade de? Hur var deras ställning i byn? Så som kanske över axeln som en slags avsigkomna, halvt odugliga knäktar? Eller var det kanske tvärtom? Kort sagt, hur levde knäkten som torpare där hemma? Ja, det har man vetat mycket lite om. Men nu försöker man råda bot mot denna okunskap genom en stort upplagd sociologisk undersökning i Skaraborgs län. Projektledare för den här forskningen är Björn Lippol och hans utgångspunkt är Stifts- och landsbiblioteket i Skara, länsbibliotek i Skaraborgs län. Men det startade egentligen med att major Lennart Larsson på Skaraborgs regemente, pansarregementet i Skövde, fick en idé.
Ja, jag fick för mig här för ett par år sedan att vi skulle för Skaraborgs regemente ta reda på var vi hade våra soldattorp. Eller var de har funnits en gång, för de flesta är borta. Och det rör sig alltså om 1200 soldattorp som vi skulle ta reda på.
Varför vet du ha reda på det här?
Ja, jag vet ju att den här kunskapen försvinner efterhand. Torpernas läge finns inte dokumenterat på några handlingar egentligen, utan det finns på gamla kartor och de är inte exakta. Och kartorna säger inte vilket regemente torpen hör till. Det säger inte heller vilket nummer det har varit på det, vilket soldatnummer det har varit. Utan de som vet exakta uppgifter, det är alltså äldre människor, och när de nu försvinner så försvinner också kunskapen i mångt och mycket. Och därför hastar det egentligen om man ska klara av det här. Visst finns det intresse i bygden idag och yngre tar över, men mycket försvinner ju efterhand. Allt överlämnas inte liksom till den yngre generationen. Och vi är redan sent ute, det har jag märkt. Vi skulle gjort det här för 20-30 år sedan, då hade det gått betydligt bättre.
Och major Lennart Larsson konstaterar också genom sin torpundersökning att de gamla indelta soldaterna var stora nyodlare.
Jag har ju funnit det att torperna är ofta mycket större än vad jag trodde när jag var med ut på det här. Alltså inte huset, för det är sannoliken litet, men arealen är ju mycket större. Åkerarealen.
Har du funnit att det är soldaten, knäkten, som har rotat upp mark?
Ja, det vet jag inte alltid. Men jag har ju fått bevis genom att man har pratat med soldatbarn. Jag har några exempel kan man ge. Det de säger att det är deras far som har odlat upp det här. De har väl haft böndernas tillåtelse då att odla upp det.
Soldaten var mycket mer än soldat, han var nyodlare också.
Ja, det sägs ju alltid det här att de är nyodlare. Jag har väl tvivlat lite på detta, att var han verkligen så där stor nyodlare. Men med det lilla jag har gjort så tycker jag nog att det verkar så.
Om utgångspunkt från det här studiet av de gamla soldattorpen ville Björn Lippold i Skara gå vidare med forskning kring de indelta soldaternas hela civila tillvaro och kartlägga soldatens liv i fred hemma på torpet.
Vi måste alltså börja få forska kring de som har bott i de små soldattorpen. Då visste jag inte var det hela skulle sluta. Det kommer att svälla ut undan för undan. Nästan varje månad så får man nya infallsvinklar på det här med forskning runt soldaten och hans liv. För det gäller ju inte bara soldaten. Det är inte bara en genealogisk forskning eller hembygdsforskning, utan det är ju också en sociologisk undersökning utav det gamla samhällets invånare som vi håller på med.
Det var väl också hög tid att börja, för att de sista soldaternas barn började bli väldigt gamla.
Ja, och det var väl en sak som jag kanske inte tänkte på i början. Den sista soldaten i Sverige, indelte soldaten i Sverige, Axel Ljung, dog ju på sommaren 1983. Och vi startade projektet november 1983. Då tänkte jag inte på att vi har alltså soldatbarn kvar. Barn som kommer ihåg när deras far går till heden. Axvalla är i vårat fan. Utan det har kommit senare, då vi också har fått ta med i projektet med stor glädje. Har vi sett att vi måste ta med det hela. När soldatbarnen inför våran lilla bandspelare berättar om hur far vandrade en långt stycke innan han kommer fram till tåget, hur han åker tåget till Skövde, hur han byter i Skövde för att komma till Axvallahed. Och sedan hur han är klädd, vad han får av rotebönderna i lön, hur de har det på heden, hur barnen berättar att far brukar alltid ha med sig ett litet kex hem till oss barn. Det fick vi när han kom hem ifrån Hea, det var presenten. Litet stenhårt kex, säger en gammal tant uppe i Hovabygden. Hade far med sig hem till oss barn, fyra stycken som vi var. Det fick vi varsitt. Det var vad han hade till mat på Hea. Hon berättar ingående om precis hur det såg ut i torpet. En del soldatbarn ritar torpet, exakt var alla möbler står och liknande. En del soldatbarn talar om exakt hur uniform och utrustning ser ut. Det finns de som talar om hur den indelte soldaten efter det att indelningsverket 1901 upphör. Noga räknat 1905 blir inkallad för att gå till norska gränsen, och hur mor och barnen på trappen står och alla gråter, för nu var kriget. De kommer inte till att få se far igen. Det är många sådana här händelser som vi då har tagit upp som en följd av starten av själva projektet, som vi då har tagit upp och börjat att jobba med.
Man vet ju egentligen ganska mycket om den indelte soldaten och hans liv i fält. Med den här undersökningen vill ni alltså kartlägga hans liv i fred hemma på torpet?
Ja, vi vill försöka visa på att soldaten kanske inte är den nedklassade, om jag så får uttrycka mig, nedvärderade människan som många har trott. Soldaten är inte ibland de lägre stående. Vi vill med den här undersökningen visa att under fredstid hemma på torpet, då gör han en stor gärning som nyodlare. Han gör en stor gärning hemma som skollärare. Han gör en stor gärning på många områden i den lilla byn som tidigare inte har uppmärksammat. Och vad vi här nu går in för, det är alltså att kartlägga den skaraborska indelta soldaten under 216. Och det är inte det så mycket vad som finns ute i fält som du säger, utan det är vad gör han hemma i soffan? Vem är det man går till när man ska ha brevet ifrån USA uppläst? Jo, det är till soldaten. Vem är det man går till när man har fått brev ifrån kungen för att man ska inställa sig någonstans? Jo, det är till soldaten. Vad gör soldaten efter det att han har slutat sin tjänstgöring? Ja, han blir då skomakare, skräddare eller liknande. Vi vill alltså försöka få en överblick eller en insikt i vad det hela rör sig om under det att han är hemma på torpet. Det kanske inte bara är nyodling, det kan ju vara många andra saker. Skollärare har sagt en mängd hantverk ägnar han sig åt. Jag tror med det material som jag nu har, cirka 11 000 knäktar idag registrerade här. Jag tror att man kommer att få omvärdera den skaraborska soldaten ganska mycket.
Du säger att ni har kartlagt ungefär 11 000 av alltså 52 000 ungefär som fanns här i Skaraborgs län.
Ungefär 11 000 soldater vet vi namnet på. Vi har ju ett frågeformulär på 34 punkter som vi ska besvara. Om varje soldat. Om varje soldat av de 52 000 ska vi klara av, sen får det ta den tiden vi. Och de som vi nu har 11 000, det kan vara en del där vi bara har namn. födelsedata. Medan det finns också många där vi redan nu har fått in uppgifter om familjer, familjesammansättning och annat. Har vi fått in om de här soldaterna. Och jag tror att vi redan nu på 11 av 52 000, det är lite mer än en femtedel, redan nu kan skönja vissa statistiska uppgifter som kommer till att ändra på uppfattningen som många av oss har ifrån Rasken. Om jag går ut på gatan idag och frågar vem som helst så kommer jag inte säga att soldaten är en lång och ståtlig man. Soldaten hade i det lilla soldattorpet en förfärlig massa barn. Soldaten levde under existensminimum i det gamla samhället.
Det är den bild man får, menar du, av Vilhelm Mobergs roman Raskens?
Ja, det är precis. Det kan tänkas att den, det vågar inte jag uttala mig om, att den stämmer i Småland. Det vet jag inte alls. Men däremot så vet jag att den troligen inte kommer att stämma i Skaraborg. Soldaten i Skaraborg är cirka 1,65 lång. Så alltså om vi jämför mot idag så är det inte särskilt lång. Då var han väl medellängd ungefär. Soldaten i Skaraborg har 5 barn cirka. Soldaten i Skaraborg, även under nödåren, så får han vad han behöver. Det var kontrakt uppgjort mellan soldaten och rotebönderna. Och de kontrakten skulle hållas. Och helst de inte, så var det för soldaten att gå till de styrande på regementet. Och där få igenom de krav som fanns på kontraktet. Så de som hade det dåligt under nödåren var till exempel inte soldaten i Skaraborg. Det var många andra som klarade sig bra kanske också, men soldaten var inte, hade inte särskilt dåligt, utan den som hade det dåligt var den som skulle avlöna soldaten. Rotebonden egentligen. Han skulle alltså se till så att soldaten och hans familj får inte illa. Han skulle se till så att soldaten, när han gick till mötena på Axvalla He, 30 dagars möte på Axvalla He, då skulle soldaten ha kläder, ordentliga kläder som rotebonden skulle förvara åt soldaten. De fick inte vara trasiga och usla. Han skulle se till så att soldaten orkade med den tjänstgöringen som han kom till. Och då var soldaten, under den tiden han var hemma, tvungen att ha mat och förnödenheter som han klarade sig.
Och den här omvärderingen av soldaten, det är just det som har kommit fram genom den här stora undersökningen.
Det är det. Och sedan så kommer då en mängd med bieffekter till den här undersökningen. Men det som är det mest positiva är ju alltså att vi här får fram medelsvensson under 216 år. Och att vi troligen där kommer att kunna omvärdera medelsvensson ganska snabbt.
Du talade här förut om att soldaten var den man, eller knäkten kanske man ska säga, var den man gick till när man ville ha någonting uppläst eller någonting skrivet. Han var alltså i själva verket en rätt betydande person i byn, i socknen.
Ja, jag vill påstå alltså att han var mer betydande i alla fall än vad vi hittills har trott. För att som jag sa så, han kunde läsa, skriva, han kunde räkna i många fall. Det var han tvungen att kunna. Det står i det kontrakt som Karl XI 1685 gör upp med skaraborgarna att soldater skulle kunna läsa och skriva och ha begynnande skäggväxt, för att vara noga. Och skäggväxten hade ju inget med det övriga att göra, men han skulle ha uppnått en mogen ålder. Och kunde han inte läsa och skriva så sattes han vid mötena på Axvalla He in i skolbänken. Och där undersökte regimentspastorn varje dag så att det här fungerade. Sen när han kom hem till socknen så var det då han som fick vara sekreterare i kyrkorådet. Sekreterare på många andra ställen i socknen. Och det var till honom som vanligt folk vände sig. För de ansåg alltså att soldaten är en av oss. Medan däremot greven eller häradsövdingen, om det nu fanns en sån i socknen, eller pastorn, den ser man ju lite upp till. Och om vi tänker tillbaka själva, det är inte så hemskt länge sedan som man bockade och neg när man mötte pastorn ute på gatorna. Och precis likadant var det ju i det gamla samhället. Men däremot om de mötte soldaten så kunde de gå fram och klappa en på axlar och säga: hörde du, ska du hjälpa mig? Jag har fått ett brev ifrån fästmö i Amerika eller vad det nu kan vara. Så att den ser man upp till betydligt mycket mer. Ja.
Och från Västgötaslätten och projektledaren Björn Lippold förflyttar vi oss till en annan del av landet, till Sydskåne, för att få en ögonblicksbild av hur en indelt soldat där hade det under 1880- och 1890-talen. Historikern Salomon Kraft, som under åren 1949-1963 var rektor vid Malmö latinskola, har enligt en skrift utgiven 1976 berättat om sin barndom och ungdom under rubriken Så blev jag vuxen. Hans far var indelt soldat vid dåvarande Kungliga Södra Skånska Infanteriregementet, I-25. Han blev det i början av 1880-talet och då fick han soldatnamnet Kraft. Ursprungligen hette han Jönsson. Där vid I-25 hade de indelta soldaterna genomgående enstaviga soldatnamn. Blixt, Fält, Spjut, Strid, Svärd. I årlig lön fick den indelta soldaten Jöns Kraft 150 kronor av de 7 rotehållarna vid rota nummer 35 i Kvärrestads socken och Ingelstads kompani. Önskade han ett soldattorp skulle den årliga lönen försvinna. Och istället skulle lön utgå, som det hette, efter tredje klassens allmänna knäktekontrakt. Det är intressant att läsa i Salomon Krafts skildring hur faderns liv förflöt. Således hur en indelt soldat försörjde sig. Salomon Kraft skriver: På höstsidan arbetade far vid stärkelsefabriken i Löderup. Men därefter gav honom arbete vid sockerfabriken i Köpingebro, utkomstmöjligheter på höst- och vintersidan. Efter att först ha varit sockerkokare inne i fabriken blev han tågväxlare vid brukets egen avdelning av järnvägsstationen. Ett jobb som var något bättre betalt men innebar skiftande tjänstetider. Tidpunkten för sockerkampanjens upphörande skulle komma tidigt fram på nyåret och motsågs alltid av familjen med någon ängslan, eftersom en säker avlöning då skulle upphöra. Den återstående arbetstiden under vintermånaderna fram till början av april innebar för far årets hårdaste arbete, sprängning av sten i tuvorna söder om Löderups stationssamhälle, ofta i ur och skur. Jag sa långt rektor Salomon Kraft, som också tillägger: Fars arbete kan alltså karakteriseras som trefaldigt. Men nu tillbaka till krigsarkivet i Stockholm och till arkivarie Lars Eriksson. Där frågade jag honom: Skulle ni på krigsarkivet vara intresserade av att få en sån här undersökning från Skaraborg genomförd även i andra delar av landet?
Det skulle vi tveklöst vara. Nu ska man ju vara realistisk och inse att det här är undersökningar med den omfattning att det inte går att göra i varje landskap eller län. Men personligen tycker jag väl att det skulle vara mycket intressant om man i alla fall något annat län skulle kunna göra en sån här studie. Och då gärna ett län som har lite annan, till exempel näringsstruktur, än Skaraborg har. Varför inte ett Norrlandslän till exempel?
Tror du att det finns en skillnad med ett så närliggande län som Småland till exempel? Det har en helt annan geografi och jordbruket har inte alls samma ställning där som i Skaraborg.
Det är väl mycket möjligt att resultaten i Skaraborg blir ganska speciella i och med att det är en väldigt bördig jordbruksbruk. Och jämför man då till exempel med Småland så kan man tänka sig att den jordbit som soldaterna fick till sig i anslutning till soldattorpet inte är till exempel samma storlek och inte är lika bördig som i Västergötland. Och att därmed det påverkar också den ekonomiska ställning som soldaterna hade.
Nu har du varit nere i Skaraborg och tittat på den här undersökningen vid några tillfällen. Tycker du att det sätt på vilket man har lagt upp den, att det kan vara normgivande för andra motsvarande undersökningar?
Det tycker jag definitivt, och inte minst därför att det är nog det enda sätt man kan bedriva det här inom rimlig tid och med rimliga ekonomiska kostnader. Därför att vi börjar ha klart för oss att det här är ett väldigt stort projekt det handlar om. Här har man då dels det här soldatprojektet i Skara och som utför en del arbete. Dels samlar man in uppgifter från alla släkt- och hembygdsforskare, inte bara i Västergötland utan runt om i landet, som har indelta soldater bland sina förfäder i Skaraborg. Och det är just den kontakten mellan den lokalhistoriska forskningen ute i landet och den, ska vi säga, lite mer centraliserade akademiska forskningen som är i det här fallet, tror jag, kan bli väldigt fruktbar.
För den här reprisen från den 10 juli 1985 av Vetandets värld svarade Lars-Erik Wenstrand.